I det här avsnittet av Bibeltimman ska vi än en gång röra vid ett av första Petrusbrevets mest framträdande teman, nämligen lidandet och förföljelsen för tron på Jesus. Och överskriften i min bibel på dagens stycke, det är glädje under lidandet. Och man kan fråga sig, kan man verkligen vara glad trots att man får lida och mitt under lidandet? Tanken är att vi ska avsluta det fjärde kapitlet idag. Det här är den 19:e delen av första Petrusbrevet, och alla övriga tidigare avsnitt hittar du på hemsidan och på podcasten för dig som kanske är inne och lyssnar för första gången. Du lyssnar alltså på undervisning från församlingen Frikyrkan för alla folk i Målilla. Jag heter Gert Torstensson, jobbar som pastor i församlingen, och du ska känna dig varmt, varmt välkommen. Vi börjar läsa alltså från fjärde kapitlet, vers 12. Mina älskade, säger Petrus, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas. Som om det var något oväntat som hände er. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Petrus, han börjar att kalla mottagarna och de som är läsare av hans brev för mina älskade. Petrus ömhet väcks till liv här för de som han skriver till. Och jag skulle tro att det även slår an en ton hos de som lyssnar. Den kristna kärleken både från apostlarna och sen till apostlarna. Det var en stor styrka för den förföljda och den lidande församlingen. När man nu ska då få höra om lidande och förföljelse, så är det väl kanske bra att först få höra mina älskade. Att få höra att man är förenade och ett i tron. De är ju trots allt inte ensamma där med sin situation, utan de finns med i ett större sammanhang. Den slutliga domen ska ju uppenbaras i eld, står det, och därför är det inte förvånande att den här förföljelsen som drabbar oss i den här tiden kallas för eldprovet. Förföljelsen är ju på ett sätt en föregripande av på den eviga domen. Och nu är det troligtvis inte fråga om någon systematisk förföljelse hos dem som Petrus skriver, utan mer att samhället som sån känner avsmak och har tagit avstånd ifrån läsarnas livsval. Och på samma sätt som guldet prövas i eld, så prövas nu de kristnas tro. Vi kan påminna oss om vad vi läste redan i det första kapitlet i vers 6 och 7. Där läste vi: var därför glada även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Guds syften är ju alltid goda, även när vi prövas. De kanske inte är, så att man känslomässigt vill tacka Gud liksom i prövningens ugn, men prövningen har det med sig att det verkar fram det äkta i vår tro. På samma sätt som guldet som prövas i eld. Och Petrus, han försäkrar läsarna om att deras utsatthet inte är någonting onormalt, och de ska inte uppfatta det som ett tecken på att någonting inte står rätt till. De har inte gjort något fel, snarare tvärtom. Ett äkta Guds barn behöver gå igenom prövning för att så att säga förädlas inför det himmelska. I det här sammanhanget så vill jag läsa från Hebreerbrevet, 12:e kapitlet, vers 7-11. Där läser vi: det är för er fostran som ni får utstå lidande. Gud behandlar er som sina söner. Vilken son blir inte fostrad av sin far? Får ni inte fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inga riktiga söner. Vi hade våra jordiska fäder som fostrade oss och vi hade respekt för dem. Ska vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas far så att vi får leva? Våra fäder fostrade oss en kort tid så som de tyckte var rätt. Men Gud gör det för vårt bästa för att vi ska få del av hans helighet. För stunden verkar ingen fostran vara till glädje utan snarare till sorg. Men för de som har tränats genom fostran ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Fostran, ja, det ordet återkommer 7 gånger i den här texten som jag precis läste. Den ses som ett helt naturligt inslag i vår tro, att fostras av vår far i himmelen. Och det vet vi som är familjefäder, att som jordiska fäder så gör vi så gott vi kan, men vi gör definitivt inte alltid rätt. Däremot så kan vi lita på att vår far i himlen, som hela tiden har vårt goda framför sina ögon, gör rätt. Så den förföljelse som vi kan uppleva, eller det åsidosättandet som vi kan få utstå när vi vill vara jordens salt och världens ljus, så är det faktiskt inget att frukta och tänka på som om det vore något destruktivt, utan i förlängningen så ger det istället frid och rättfärdighet som frukt. Gläd er, säger Petrus. Och man lider för att man gör det goda och för att man tillhör Jesus. Så visar det ju faktiskt bara på att man följer i Jesu fotspår. Vi kan alltså till och med glädja oss och se det som ett tecken på att vi är på rätt väg. Att våra liv då följer samma mönster som Jesus. En kort tid så får vi utstå lidande, men det finns också en kommande härlighet. Och då i förhållande till den kommande härligheten så är det lidande som vi får utstå tämligen kort. Därför så kan ju då lidandet till och med vara ett skäl för glädje. Någonting som visar på vilken framtid vi går till mötes. I länder med mycket fysisk förföljelse och risk för både liv och lem, så undervisar man faktiskt väldigt mycket om förföljelse för att man ska kunna uthärda den och till och med glädja sig mitt i prövningen. Att man faktiskt har en framtid, ett hopp, en ljus framtid som är fylld av härlighet när allt skruvas åt på jorden. Det ser ju lite annorlunda ut i vår del av världen som har varit i många stycken förskonade från vad ska vi säga, större former av förföljelse. När vi talar om lidande och förföljelse på våra gudstjänster och i kyrkor så kan man nästan uppleva att man lägger en viss sordin på stämningen. Men jag tror också att det är viktigt för oss att vi inser och förstår att vi har det vi har nu och vi vet inte vilka tider som vi går emot. Och vi behöver också få ta del av hela Guds ord och se att det här också är en bärande del i ordets förkunnelse. Och en förberedelse för sådant som vi kan tvingas att gå igenom. När det gäller det här uttrycket att dela Kristi lidande så ska ju inte det, då ska vi ju inte tänka på Kristi lidande på korset, alltså försoningslidandet. För det är ju avklarat en gång för alla. Det kan vi liksom inte komplettera med vårt på något sätt. Utan det handlar ju mer om det motstånd och det förtryck och den förföljelse som reser sig mot Jesus under hans verksamhet och mot, som också reser sig och har gjort mot kyrkan under hela historien. Det är det lidandet som vi också får dela. Och så får vi se det som en ära att dela det lidandet med honom. Att gå i hans fotspår. Och det där kan ju vara ett fysiskt lidande, det kan vara ett psykiskt lidande, det kan vara ett socialt lidande som yttrar sig i utanförskap och liknande. Vi ska veta det att när Jesus han talade med Saulus på Damaskusvägen så sa han: varför förföljer du mig? Och det var väl kanske inte så Saulus egentligen tänkte det. Han ville ju fängsla de troende, men det framgår helt klart att Jesus verkligen identifierar sig med sitt folk. Med sina, att förfölja de kristna, det är att förfölja Jesus Kristus själv. Vi läser vers 14. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, för härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Guds ande, härlighetens ande. Guds egenskaper förs ju på ett påtagligt sätt nära oss genom den heliga ande. Guds härlighet tar sin boning i oss genom härlighetens ande. Alltså härlighet, det bor i Guds väsen. Och andens närvaro i mottagarna av det här brevet och läsarna av det här brevet från Petrus gör att de oundvikligen kommer i konflikt med världen. Och den heliga ande är ju tecknet på att de faktiskt tillhör Guds familj. Den heliga ande är härlighetens ande och vittnesbördet om Jesus Kristus genom deras ord och handlingar blir närmast en provokation för alla de som inte vill se en förändring i den här världens ordning. Sen för det andra så talar ju härlighetens ande om att den helige ande förhärligar Jesus. Alltså där anden finns, där anden blir utgjuten, där blir ju Jesus upphöjd. Där blir Jesus välsignad, där blir Jesus berömd och prisad. Jag läser ifrån Johannes 16, vers 13 och 14. När han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör, säger Jesus. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Och så står det, han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Härlighetens ande förhärligar Jesus. För det tredje är också den helgelseprocess som pågår i våra liv ett utslag av härlighetens andes process i våra liv. Du blir så att säga härligare och härligare genom det verk som härlighetens ande utför i dig. För det fjärde så pekar ju också härlighetens ande på den härlighet som ska bli vår i förvandlingen vid ingången till det slutliga himmelriket. Ja, jag vet inte om du har tänkt på det, men när vi läser om Jesu återkomst och så står det så mycket om Herrens härlighet. Kolosserbrevet kapitel 3 och vers 4 säger att när Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. I den här versen så säger också Petrus att anden vilar över er. Det säger faktiskt någonting om Guds ande och om Guds andes permanenta närvaro hos sina barn. Anden har kommit till sin viloplats och anden har kommit för att stanna. Och just det här uttrycket som Petrus använder nu, att anden vilar över dem, det är ju en anspelning på en profetia som du hittar i Jesaja 11 och som handlar om Messias. I Jesaja 11 vers 2 kan vi läsa att över honom, alltså över Messias, ska Herrens ande, vadå, vila. Vad är det för ande? Jo, det är anden med vishet och anden med förstånd. Anden med råd och styrka. Anden med kunskap och vördnad för Herren. Medan det här löftet var ett löfte om framtiden för Jesaja, så är ju det en beskrivning av vårt nu. Glädje kan faktiskt, hur konstigt det än låter, finnas i lidandet. Förutsatt givetvis att lidandet är orsakat av det som är gott. I de stunderna, vet nu, när vi liksom får känna på trycket och känna kanske på ensamheten, utanförskapet eller på vilket sätt nu förföljelsen eller lidandet tar sig uttryck, så är det som att härlighetens ande träder in på ett särskilt sätt. Den vilar över oss. Vi går vidare i texten och läser vers 15-16. Ingen av er ska behöva lida som mördare, tjuv, förbrytare eller för att han lägger sig i andras angelägenheter. Men om någon får lida som kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. Nu talar ju då Petrus, alltså han ställer ju de föregående lidandena som vi har talat om i kontrast till en annan typ av lidande, sånt som vi om möjligt då förorsakar själva. Och så nämner Petrus fyra handlingar som inte får förekomma orsaka lidande. Det är ju inte så att ingen kristen ska ju vara kriminell och framkalla sånt som gör att myndigheterna tvingas ingripa mot oss. Vi ska ju aldrig frestas att tro att försoningen och syndernas förlåtelse legitimerar en omoralisk livsstil. Vi kan inte så att säga dra på oss meningslöst och onödigt lidande. Sånt det bryter ju bara ner, och det är ju sånt som vi får skämmas för. Här nämns ju fyra exempel på handlingar som är oacceptabla. Mord och stöld, det innebär ju ett förbud mot att beröva både andra människors liv och tillhörigheter. Och det här tredje ordet, förbrytare, det är ett ganska brett ord. Petrus använder faktiskt samma ord i andra kapitlets 12:e vers. Det står det så här: uppför er väl bland hedningarna så att det som anklagar er för att vara onda eller för att vara förbrytare, att de ser era goda gärningar och prisar Gud en dag han besöker dem. Och det fjärde är ju begreppet att inte lägga sig i andras angelägenheter eller att lägga näsan i blöt, helt enkelt. Det är kanske inget brott eller någonting olagligt, men det är inget berömvärt heller. Och ordet kan faktiskt också syfta på de som har fått förtroende att förvalta något åt andra och som missbrukar det förtroendet. Kan ju exempelvis gälla förskingring och bedrägeri och sådant. Men poängen är ju att lidandet som uppstår av skäl som de just vi nämnt, att vi beter oss illa, att vi gör dåliga saker och rent av olagliga saker, det har ju en helt annan karaktär än det lidandet som man får lida för att man är en kristen. Ett sånt lidande får man ju bära konsekvenserna av och snarare skämmas över. Men, säger Petrus, om någon får lida som kristen. Det där med kristen är ju ett begrepp som vi vet att man började använda först för lärjungarna i Antiochia. Ett nytt ord och betyder ju små kristusar eller en person som tillhör Kristus. Och vi tror ju att det kanske snarare var menat som en förolämpning när det började användas. Samtidigt så är då ordet faktiskt en väldigt bra sammanfattning av kristen identitet. För det kristna livet, det går ju ut på att med ord och handling peka på vem man tillhör. Så om lidandet uppstår för att man tillhör Kristus och är en kristen, då har ju uppmärksamheten på ett sätt också dragits mot Jesus. Därför har den kristne paradoxalt nog också förhärligat Gud genom att kallas för kristen. Ja, vi tar och läser de sista verserna i kapitel 4. Då står det med början av vers 17 att tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad blir då slutet för dem som inte lyder Guds evangelium? Och om den rättfärdige knappt blir frälst, hur går det då för den gudlöse och syndaren? Därför ska de som får lida efter Guds vilja anförtro sina själar åt sin trofaste skapare och göra det som är gott. Här står det då att Guds dom börjar med hans eget folk. Och det där kanske man kan tolka lite grann på olika sätt. Men som jag sa tidigare, så på ett sätt så är ju den förföljelsen och den smäleken och det lidandet som både mottagarna och som kristna i vår tid och genom hela den kyrkliga historien har fått känna av, det är ju på ett sätt ett utslag för domen. Det här förtalet, det föraktet, utanförskapet, misstänkliggörandet, det är som ett föregripande. Och de troendes eld, det är troendes eldprov. Och för de troende här och för de som är mottagare av det här brevet och för oss, så kommer ju denna Guds dom att upprätta oss. Det kommer att återställa oss till det som vi är ämnade för. Och vi överlåter domen till honom som dömer rättvist. Här finns det ett uttryck som man kan känna lite sådär. För om den rättfärdige knappt blir frälst, står det. Och då kan man ju tänka sig, jaha, är frälsningen så knapp? Men nu handlar ju inte det om kvaliteten på frälsningen, utan mer hur hjälplösa vi skulle vara utan Guds nåd. Genom att Petrus säger så här så skapar ju han en så stor och innerlig tacksamhet bland Guds folk för den förhälsande nåden. Den enda utvägen var ju att Gud såg till oss och gav oss barmhärtighet. Så det ska ses som en stor ynnest och det ska definitivt inte tas för givet. Det är ju en av poängerna här hos Petrus. Gud har ju egentligen inte någon skyldighet att frälsa någon. Men han gör det på grund av sin nåd. Han gör det på grund av sin kärlek och sin barmhärtighet. Och du vet att vi får aldrig glömma vilket pris det var som betalades för att vi domen skulle stå där utan fördömelse, utan en fällande dom. Gud, han dömer ju var och en efter deras gärningar, men som troende har vi friköpts med Jesu dyrbara blod. Men så kommer man ju till den här frågan, hur går det då för dem som inte tror på evangeliet? Vilket hopp finns det för dem som väljer bort Guds frälsning i Kristus? Och svaret är ju smärtsamt tydligt. Att den människa som förkastar Guds verk kommer att avvisas från Guds rike. Jesus, han har ju trätt upp till upprättelse för dem som tror. Men på samma gång har han blivit till fall för dem som motsätter sig honom. Det sådant är ju evangeliet. Står det i, om du bläddrar tillbaka till andra kapitlet, läser från vers 7 där, så står det att för er som tror är den alltså en dyrbar gåva. Och här talas det om hörnstenen. Jesus kallas ju för hörnstenen också. Men för dem som inte tror har stenen som byggarna förkastade, eller husbyggarna förkastade, blivit en hörnsten eller en stötesten och en klippa till fall. Det stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Alltså Jesus, han blir ju till vår frälsning för oss som tror och som tar emot. Men för de som inte tror så kommer ju han finnas där som en irritation, som en provokation, som någonting som man ständigt snubblar över. Till slut så faller man på den. Bara den rättfärdige blir ju räddad. Petrus har gjort klart att man inte kan bli rättfärdig genom egna gärningar och med egen kraft. Vi kan läsa från Johannes 3, vers 18. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Lyda och tro, det är ju så gott som synonyma ord. De är intimt sammankopplade. Om du är kvar i Johannes 3 så kan du också läsa vers 36. Eller vi kan läsa det tillsammans. Där står det att den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Och det här är ju, alltså det finns en växelverkan här. Sann tro får ju konsekvenser i lydnad. Ordet lydnad kommer av att lyssna, att vara lyhörd, att göra efter det man har hört. Det är den djupa innebörden av att lyda. Att lyssna, att vara lyhörd och inte bara lyssna utan att också ta vara på det man hör. Och rätta sig efter det man hör och att göra efter det. Tron omtalas som en lydnad gentemot evangelium. Och den lydnaden, vet du, den måste skrota alla egna förtjänster och alla egna gärningar för frälsningen. Och i lydnad kapitulera och ta emot nåden och frälsningen från Jesus Kristus. Dessa som inte tar emot omnämns här nu inte bara som syndare och orättfärdiga utan även gudlösa. Vi vet ju att det första budet säger att du ska inga gudar ha jämte mig eller vid sidan av mig. Bara i Jesus Kristus så tar vår gudlöshet slut. Vi finner Gud. Sonen leder oss till fadern. Därför ska de som får lida, säger Petrus, efter Guds vilja anförtro sina själar åt sin trofaste skapare och göra det som är gott. Vi får göra det som är gott. Vi kan tycka oss trängda, vi kan tycka oss orättvist behandlade. Vi kan få lust rent kötsligt att slå tillbaka, att hämnas, men vi får mitt i lidandet så får vi efter Guds vilja anförtro våra själar åt vår skapare som är trofast. Och fortsätta att vara ljus, fortsätta vara salt, fortsätta att göra gott. Det här är ju endast ett av två ord faktiskt i Nya Testamentet där Gud kallas för skaparen. Det andra tillfället är när Jesus säger att hon inte hört att skaparen gjorde dem till man och kvinna. Och då syftar han ju på det som hände i första Mosebok. Han som har skaparkraften, vet du. Han som är ursprungskraften till våra liv. Han är också tryggheten för våra liv. Han kan omskapa, han kan nyskapa, han kan återskapa. Så när det är tufft, vet du, så får vi anförtro våra själar åt vår trofaste skapare som aldrig överger oss, som bara vill oss gott, som aldrig sviker. Och så får vi fortsätta att leva efter Guds vilja och göra det som är gott. Amen.